Osteoporos, eller benskörhet som det också kallas, är en folksjukdom som varje år leder till ungefär 85-90 000 frakturer, det vill säga benbrott. Varannan kvinna och var fjärde man löper risk att någon gång under sitt vuxna liv råka ut för en fraktur på grund av osteoporos, alltså bryta sig på grund av benskörhet. Ålder och kön är kända riskfaktorer och de kan man ju inte göra någonting åt, men det finns annat som går att påverka. Så vad kan man göra för att öka chansen till att få behålla ett starkt skelett långt upp i åren? Hur märker man om man börjar få ett skört skelett? Syns det utanpå eller kan man testa sig? Finns det behandlingar och på vilket sätt kan forskningen bidra? Dagens podd från Vetenskap och hälsa kommer att handla om benskörhet, eller osteoporos som vi kommer att kalla det i podden. Min gäst i studion är Kristina Åkesson, professor i ortopedi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Och själv heter jag Eva Bartonek. Så välkommen hit Kristina.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Jag tänkte börja med, om man tänker sig att fråga folk vad ben och skelett är, så tror jag att många tänker på någonting, kanske inte dött, men som är liksom färdigbildat eller oföränderligt. För om man öppnar en grav, en väldigt gammal grav, så ligger ju benen kvar där. Men så är det ju inte, för ben är ju liksom en levande vävnad i allra högsta grad. Så kan du förklara, vad är ben? Hur funkar ben?
Jag förstår precis, och jag tänkte nog också på det sättet, och en gång plockade jag fram en bild på ett skelett som var 4 500 år för att just visa att skelettet är mineraliserat, och det är mineraliseringsgraden som gör att det kan finnas kvar så otroligt länge. Men i själva verket när vi lever är det i högsta grad en levande vävnad, och det börjar ju redan i barndomen. Redan i fosterstadiet väldigt tidigt så anläggs skelettet. Och av en broskmodell helt enkelt. Så det är mjukt innan det blir mineral i det. Och det kommer efterhand. Det behövs den här broskmodellen, för att annars skulle vi inte kunna växa på längden. Och få längre armar, längre ben, längre kropp överhuvudtaget. Så det är det som är förklaringen. Så efterhand så vet egentligen alla att man får ett mer och mer mineraliserat skelett. Och sen ungefär någon gång vid 16, 18, 19 års ålder så växer man ju inte mer på längden. Och då är det bara mineralisering och ökad mineralisering som fortsätter. Tills man har ungefär sin maximala bentäthet vid ungefär 25 års ålder.
Okej, så att då är liksom skelettet som mest hållbart.
Då är vi på toppen av vår livskarriär.
Men du, jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här. Liksom, vad händer så... Ben har ju en ämnesomsättning och det, liksom, det byggs upp och bryts ner. Kan du prata lite mer om det?
Ja, skelettet består av två sorters ben egentligen. Ett mycket tjockt, det vi kallar kortikalt ben. Det är det som är det tjocka höljet i de långa rörbenen. Och sen har vi inne i rörbenet något som vi kallar ett trabekulärt ben. Och det är istället något som ser ut som, om man tänker sig, insidan på knäckebröd eller maränger eller någonting annat. Det är små benbalkar, och det är där inne de allra flesta cellerna finns under vår levnad. Då har vi benceller, och det finns de som bygger upp skelettet, och det finns de som bryter ner skelettet. Och sen har vi en doldis som sitter gömd inne i skelettet som heter osteocyter, som bidrar till att vi signalerar. Till exempel att vi hoppar och studsar, så kommer det små signaler i de här cellerna som finns där inne som säger till att man ska reparera, det är skadat, och skicka signaler för att varför det är bra att belasta.
Så den här balansen där är så att, om jag fattar det rätt, att under liksom barnåren, alltså när vi liksom bygger upp skelettet, så är det de här som sköter tillväxten som har övertaget. Och sen när vi är unga vuxna så är det kanske liksom de tar ut varandra. Och sen när vi börjar bli äldre och kanske börjar bli lite sköra, så är det nedbrytningsprocessen som dominerar. Är det så?
Det är precis så det fungerar. Så att de aktiva cellerna som bygger upp, som vi kallar osteoblaster, de arbetar för fullt under hela vår uppväxt. Och sen får vi en balans under ganska många år, och den varar längre för män än för kvinnor. för kvinnor kan komma i klimakteriet, men det kanske vi kommer in på. Och under den tiden så är det, de här cellerna är till för att reparera, för allt vi gör att vi får små skador i skelettet. Och då behöver man ju rensa ut och skapa nytt och se till att det är fräscht. Och det gör cellerna i balans. Men som du säger, när man blir äldre så är det så att den här processen att bygga upp tar så mycket längre tid än att bryta ner. Och då, när cellerna är mindre pigga när vi blir äldre, då hinner inte nybyggnaden med. Och då börjar vi förlora av benmassan.
Det här med liksom risken att bryta sig och så, så det har väl dels att göra med benmassan, men sen pratar man om hållfasthet också, att det är de två faktorerna tillsammans som på något sätt avgör risken. Kan du förklara hur det funkar?
Ja, det är ganska lite knepigare att förstå egentligen. Men jag brukar ju använda träd som ett exempel. Och om man tänker sig unga träd och unga grenar, så är de jättesega. Det är svårt att knäcka av dem. Men de kan ha precis samma dimension, samma tjocklek som ett äldre träd. Tänk ett gammalt äppelträd. Och när du knäcker av en gren där, då går det hur lätt som helst. Samma tjocklek och ändå olika hållfasthet. Och det är lite grann det som händer i vårt skelett. Det har inte samma hållfasthet. Det blir faktiskt skörare, så det är lättare att bryta sig. Och det beror på att hållfastheten, fast vi har en massa och en storlek på skelettet, som gör att det faktiskt går av med bara lite våld.
Och men sen så har det också att göra med då, så att säga, omfånget på benet. För det är väl så att även då när vi är 25 år, när vi pikar så att säga vår benmassa, så är både kvinnor och mäns skelett lika starkt. Men är det inte så att kvinnor ändå har lite lättare att bryta sig för att benen är smalare? Är det så?
Kvinnor har alltid lite lättare att bryta sig och få frakturer. För det är ju så att storleken och dimensionen eller diametern på de långa rörbenen till exempel spelar roll. Så män har alltid ett starkare skelett. Och det är svårare att liksom göra något åt egentligen, men så ligger det till. Och det gör ju att, precis som du började säga, det är ändå fler kvinnor som får frakturer än vad det är män som får frakturer.
Mm. Okej då, så då sa du att vi pikar vid 25, och sen sa du att sen så ligger vi på en ganska jämn nivå ett tag. Hur länge då? När började det gå ut för och skillnaden mellan kvinnor och män, vad händer där?
Ja, kvinnor börjar ju tappa mer av sitt skelett i samband med menopaus. Men där är kvinnor väldigt olika känsliga, så vi vet att det är några kvinnor som tappar snabbt och andra har en mycket planare backe. Det är liksom som en backe utför, sen planar ut igen när vi kommer kanske upp i 70-75 års åldern, när det gäller själva bentätheten. Men hållfastheten kanske inte är lika bra ändå. Och för män är det kanske uppåt 60-65, och sen ser man där också en sluttning, men den är inte svagare, eller mindre sluttande än hos kvinnor.
Planar det också ut, men på en högre nivå då?
Planar eller? Vanligtvis ut på en högre nivå.
Okej, men du nämnde då klimakteriet, och det har då med hormoner att göra. Men män kan ju också bli bensköra eller drabbas av osteoporos. Har det också med hormoner att göra eller?
Sällan, men det kan göra det. När det är män och hormoner är det nästan alltid att man kan ha en testosteronbrist. Det är inte särskilt vanligt att män har det. Och sen ser vi det framförallt vid sjukdomar. Om man behandlar med läkemedel som blockerar manliga könshormon, till exempel vid prostatacancer. Så där har vi ju en grupp av män som faktiskt har en högre risk.
Så ålder och kön spelar in. Hur är det med ärftligheten, genetiken?
Jo, men den spelar också in, och det brukar vi fråga våra patienter om. Man kan fråga sånt som om ens mamma har haft en höftfraktur eller någon fraktur. Och då vet vi att är det så har man faktiskt en högre risk själv att också få en fraktur längre fram. Man räknar med att när det gäller själva skelettet så är det ungefär 60-80% som är ärftligt. Och det kan vi ju lite grann se. Har man långa föräldrar så får man vanligtvis långa barn, och stort skelett sa vi innan att det hade bättre hållfasthet. Så att det finns ju förstås en ärftlighet, men det är väldigt många gener som är involverade, så har inte gått att riktigt pinpointa och hitta just det där som vi kan förklara.
Sen har jag snappat upp någonstans att Sverige och Norge liksom toppar den här ligan av att bryta sig på grund av osteoporos. Vet man varför?
Nej, och man kan väl säga att det är inte här vi vill vara världsledande. Det finns väl andra områden där vi tycker det är bättre. Men så är det, och man har spekulerat mycket kring det här. Man har tänkt på sol och D-vitamin förstås. Jag tycker det är lite intressant att kvinnor i Skandinavien, Norge och Sverige är ungefär 10 cm längre än vad kvinnor är i Sydeuropa. Men det är också så att det finns kvinnor i Sydeuropa som har mer D-vitaminbrist. För när man tänker på de trånga gränderna i Rom så kommer det inte mycket sol in där, och man skyddar sig hela tiden. Så att det där är svåra frågor, spännande att leta efter förklaringar.
Men man har inte sett samma, liksom, om man jämför sig med Finland då, som ändå borde vara jämförbart där.
Men Finland har man inte sett riktigt samma. Nej. De har lite lägre risk. Men det kan ju också bero på, om man nu kan mycket mer än vad jag kan om folkvandringar, så kommer vi från lite olika håll.
Och då är det genetiken som spelar
så
in.
Så spelar genetiken in igen.
Ja, okej då. Så nu har vi då pratat om faktorer som inte går att påverka den här risken. Men det finns ju annat man kan göra för att faktiskt påverka den. Så vad kan man göra för att förebygga osteoporos?
Första hand så gäller det precis som alla andra folksjukdomar. Lagom. Lagom av det mesta. Lagom emotion. Lagom kost. Här behöver man inte tänka på att vara särskilt mager. Tvärtom. Lite hull skadar inte. Inte röka. Inte dricka för mycket alkohol. Och då kan man säga att alkoholen kan ju påverka bencellerna. Men det är också så att det kanske ökar risken för fall. Så att, och träna. Träna balans, träna koordination. Ju äldre man blir, ju mer betydelsefullt är det att göra de typen av träningar.
Så största problemet med osteoporos är just det här med att man, om man faller, att man bryter sig. Det är det som är det stora problemet.
Det är det största problemet som vi ser hos de äldre. Och sen har vi ju ett problem till. Och det är när man får frakturer i kotorna eller sättningar i kotorna. Och det är ju vanligare hos kvinnor, och det är mer kopplat till den här tidiga benskörheten när man förlorar känslig för östrogenbortfallet. Och då försvinner de där små benbalkarna i kotan, och så bara trycks den ihop, och då kan man bli kortare.
Mycket kortare eller liksom?
Mycket kortare. Vi brukar säga att man ska, om man är under 75, så ska det vara minst 3 cm. Och över 75, 5 cm. Så det är ett ganska enkelt mått. Om man nu skulle tro att man kan se osteoporos på utsidan, så är det i alla fall att man har krympt väldigt mycket. Men vi har patienter som har krympt 10, 15 cm. Och de har det ju väldigt besvärligt.
Men jag tänkte om vi skulle hålla oss kvar lite grann kring det. Om man tänker sig i de här unga åren då, när man liksom pikade över 25. Kan man göra någonting för att sätta in på benbanken så att man börjar falla från en högre nivå?
Man ska framförallt akta sig från att förlora från sin benbank. Det vill säga, det mesta vi gör träningsmässigt är att bibehålla. Det är mycket svårare att egentligen träna så mycket, så där lagom mycket, så att man ökar bentätheten. Man kan göra det, men för de flesta är det egentligen att bibehålla, att se till att man faktiskt rör sig, för det går fort att förlora. Och som jag sa, det går mycket långsamt att bygga upp generellt sett. Så att det här, att det är investeringen, så att man når sin peak av bentäthet, vad man har möjlighet till, och inte hamnar under genom att sitta still. Och idag är vi ju ganska oroliga för att man tittar för mycket på skärmar av olika slag till exempel.
Men så barn ska röra sig mycket för att liksom...
Det gör skillnad. Ja. Det gör skillnad att barn rör sig, studsar, hoppar. För det var de här små signalerna som skelettet behöver.
En studsmatta är jättebra.
Mycket bra.
Okej. Men och så pratar vi om liksom fysisk aktivitet, och det ska man ju hålla på med under hela sitt liv egentligen. Och det är ju sådana här universalmedel som är bra mot det mesta. Men just för att vårda sin benmassa eller ta hand om sitt skelett, vad är det för typ av fysisk aktivitet? Jag menar, det är sällan man ser 60-70-åringar hoppa på en studsmatta.
Nej, men man kan dansa. Det är som sagt de här små stötarna. Man kan ju studsa lite i trappen. Man går där. Men det är liksom belastningen av skelettet som är det viktiga i grunden. Men man ska inte underskatta den andra träningen, för att vi har ju skelett i våra armar. Vi går ännu inte på våra armar. Men det är musklerna där, och det är draget i musklerna som stimulerar armarnas bentäthet. Så att lyfta vikt och träna på ett gym, den typen av träning. Och det är viktigare att hålla igång måttligt än att superträna.
Men simning ger väl inte så mycket belastning?
Nej,
kanske?
Nej. Det är tyvärr så. Det är väl det enda man har sett, att det gör inte så stor skillnad. Men jag skulle säga, muskelträningen gör att du ändå har en mycket bättre balans och kommer att kunna parera när du trampar snett.
Och så ska man då givetvis inte röka. Du nämnde kosten, man ska äta bra mat. Men D-vitamin, ska man tänka särskilt på det? Eller jag menar, för kalcium och D-vitamin ihop är viktigt för skelettet.
Det är ju byggstenarna i skelettet. Mm. Och det är viktigt att få dem i sig. Vi har ju i Sverige faktiskt förstärkt vår mjölk och ett antal av våra mejeriprodukter med D-vitamin. Och det säkert bidrar till att vi har mindre D-vitaminbrist i Sverige. Men också att man tar tillvara att vara ute i solen när man kan.
Det funkar ju inte på vintern.
Nej, det gör inte det riktigt. Men man har ändå konstaterat idag att det inte lönar sig att ha så där mycket extra D-vitamin som vi kanske förutspådde. Det har gjorts väldigt många studier kring D-vitamin. Och vi ser att har man brist så ökar risken för fraktur. Men vi har å andra sidan inte kunnat se att om man ger stora doser eller extra doser, att det faktiskt förebygger. Så att det är det här, det normala intaget, det är vad vi behöver.
Finns det några grupper som är särskilt utsatta där?
Ja, om man har mörk hy och bor i Sverige så räcker inte riktigt solen till. Och har man täckande klädsel ökar risken ytterligare. Och den andra gruppen är ju de som inte kommer ut. Det vill säga de äldsta och de sköraste som är på särskilda boenden. Där ser vi ju att man kan behöva lägga till, för man får inte tillräckligt. Och kostmässigt äter man inte tillräckligt av den mat som kan ge lite extra.
Mm. Och vad är då bra mat för skelettet så att säga?
I grunden är det ju den här balanserade kosten. Man ska inte utesluta någonting. Därför att till exempel så är ju proteinerna det som bygger upp muskulaturen. Men också bra för att bygga upp skelettet. Förutom att man förstås behöver de här tillskotten. Att vi måste ha kalcium eller kalk. Och vi behöver ha D-vitaminet, för de är liksom essentiella eller avgörande för skelettet. Och kalcium brukar jag tänka att ost är lite bättre, och man får gärna ta en rejäl bit så man inte bara använder en osthyvel, eller som ju också har namnet snålskrapa, utan man kan ta en rejäl bit av osten så får man i sig lite bättre.
Mm. Varför är ost bättre än mjölk?
Det har lite högre innehåll av kalcium direkt, så att man får i sig lite mer, och det är många som inte tycker att man mår så bra av att dricka mycket mjölk. Och en del kan faktiskt inte bryta ner mjölken. Men hårda ostar brukar gå bra även om man har laktosintolerans.
Mm. Du sa att man har tillsatser av D-vitamin i mejeriprodukter till exempel. Men veganer då, hur ska de tänka?
De behöver lite tillskott. Där finns också studier som visar att om man har svårt att hålla sin vegetariska kost och veganska kost, så har man kan man få se sänkningar i bentätheten och benmassan.
Mm, okej, okay, så att då ska man ta lite extra tillskott. Finns det annat som påverkar? Du nämnde liksom mediciner, och du pratade om prostatacancer och behandling. Där finns det andra mediciner som på något sätt kan påverka skelettet, göra det skört?
Ja, det vi alltid är observanta på idag, det är ju kortisonbehandling. Och det är ju ganska vanligt, och de flesta får det i ganska korta perioder. Man har det en månad, två månader, tre månader. Och då gör det inte så stor skillnad. Men om man ska behandlas längre tid, då behöver man ett skydd för skelettet. Och då rekommenderar vi att man får behandling som är specifik för skelettet.
Mm, okej. Okay. Du nämnde här tidigare också det här med att det kan vara bra att vara lite småmullig om man ska då för att behålla ett starkt skelett. Och det är faktiskt så att det var inte så länge sedan som vi publicerade en artikel på Vetenskap och hälsa med
rubriken Lite hull skyddar skelettet, och det blev en riktig klickmagnet. Det gillade folk. Men vad är det, hur mycket övervikt det är bra i det här fallet då? Och är det för att det liksom ökar belastningen eller?
Det här ser man ju framförallt hos kvinnor. Man ser att ligger man ungefär på den här gränsen för BMI, där man ligger mellan normal och går över till övervikt, så har man faktiskt färre frakturer. Och det är nog två delar i det. Dels att man belastar mera. Man har också bättre muskelmassa, så man har liksom stark, liksom får det där draget i skelettet. Men sen har man också östrogen som bildas i fettet. När kvinnor förlorar sitt östrogen från äggstockarna, så är det i fettet man förändrar ett annat hormon så att det blir östrogenliknande. Och då har man lite mer av det när man har lite mer hull.
Fortsätter det här liksom livet ut, eller är det någonting som också liksom försvinner med tiden? Eller?
Det minskar med tiden, men det finns faktiskt väldigt många signalsubstanser för skelettet som finns i fettvävnaden. Och i grunden kommer fettceller och benceller från samma ursprungscell. Så att de har liksom en signalkontakt. Mm. Och det är där någonstans man har den här nyttan.
Det var ju jättespännande. Ja, ja. Det tror jag att våra lyssnare kommer att gilla. Men man får inte låta det gå överstyr, så man ska liksom inte bli för överviktig.
Nej, för då ser man precis tvärtom. Blir man alldeles för överviktig, då ser vi återigen att man får ett skörare skelett och fler frakturer.
Och det är inte bra att vara underviktig heller.
Nej.
Nej. Lagom är bäst igen.
Det är som alltid.
Då måste jag fråga här, vad gör du själv för att förebygga osteoporos?
Ja, jag brukar ju korttidsträna. Jag har landat i att det är bättre att träna lite, men ofta. Och då är jag ganska nöjd. Springer eller promenerar. Och sen lite vikter. Och sen har jag min vardagsträning i att stå på ett ben med jämna mellanrum.
Ja, jag har hört något om en flamingoterapi.
Ja, det kan man ju skämtsamt kalla det. Men att stå på ett ben, man kan hålla sig lite grann i en bordskant, och sen så kan man, tycker man är bra på det, så kan man släppa bordskanten. Är man ännu bättre kan man stå på tå också. Och det är ju lite grann som de här flamingofåglarna. Och så kan man byta ben. Jag är liksom oförmögen att låta bli, så jag spelar golf. Så plötsligt står jag på ett ben på golfbanan.
Men hur länge står du så här åt gången?
Oh, det varierar. Jag tror inte jag vet, men jag kan stå länge.
Okej.
För jag tycker det är bekvämt.
Ja. Men bara för att klargöra en sista grej här. Du sa att det viktigaste är så att säga att bibehålla benmassan. Betyder det att när man väl har blivit vuxen så kan man liksom inte bygga på den? Utan det är helt enkelt att man ska på något sätt, det är någon fördröjningskrig att man ska...
Man kan, om man är tränar väldigt mycket, och där kan man säga att man får inte träna för mycket. Maratonlöpare riskerar faktiskt att få lite lägre bentäthet. Men man kan bygga på. Men det är liksom inte vad vi vardagsmänniskor gör. Nej, utan nej. Då är man speciell.
Ja.
Och här kan man ju bruka också säga att alla nu som har hört om att man har besökt rymdstationen får ju också höra att man absolut inte belastar sitt skelett. Då börjar man förlora. Mm. Så det är ju en av de saker som alla astronauter är så väl medvetna om. Så de får mätt sin bentäthet både före och efter.
Okej, och den minskar alltså?
Den minskar. Ja. Så de behöver, men de har ju också sätt att försöka träna för att minska risken.
Men det är inte heller någonting som vi vanliga dödliga behöver bekymra oss för.
Vanligtvis inte. Nej. Om vi inte lägger oss till sängs.
När man väl drabbas av osteoporos, då ger det några symptom? Du sa det här att man kan bli kortare. Mm. Finns det något annat tecken, något annat symptom som man kan märka det på?
Så, tyvärr är det så att enda tecknet annars är att man bryter sig. Så att det här är en sjukdom som inte känns, inte märks. Man har ingen aning om det förrän man just får en fraktur.
Och vad brukar det vara vanligast att man bryter sig då?
Det vanligaste är ju handledsbrotten. Det brukar vi kalla att det är liksom en signalfraktur. Det vill säga att då bör man fundera på vad man har för andra riskfaktorer, eller om det är någonting man kan göra. Varför föll man? Och försöka undvika att falla igen. Och då brukar vi, är man över 50 år så rekommenderar man ju att man ska just titta på riskfaktorerna, och en del kan då behöva göra bentäthetsmätning men inte alla.
Mm. Så vad händer så att säga då, så att man är då över 50, man ramlar, man får en fraktur, handledsfraktur, man åker in på sjukhuset. Händer det någonting sen liksom, gör man någon riskbedömning eller alltså, vad händer? Vad gör sjukvården? Ja.
Sjukvården ska göra en riskbedömning. Det finns ett vårdförlopp för osteoporos och för att förebygga ytterligare frakturer. Det kom 2021 och från SKR.
Och det ska, vad är SKR för
det? Och det är Sveriges kommuner och regioner. Mm. Och det ska införas i alla regioner och det går olika bra. En del är väldigt bra. Det är mycket lättare i mindre orter, mindre städer, än det är de stora städerna, har vi sett. Man har börjat utvärdera detta. Så att det ska vara så. Man har rätt till det, men vi lyckas inte alltid i sjukvården att göra det.
Mm. Men vad är det man gör då? Liksom?
Nu gör man först en riskvärdering, och då brukar vi använda ett verktyg som heter FRAX. Och det är liksom de vanligaste riskfaktorerna för osteoporos som man frågar efter. Och om man då tickar in på dem, så det inte bara råkar vara att man har verkligen fått ett kraftigare fall, så överväger man om man ska göra bentäthetsmätning eller inte.
Mm, okej då. Så, och om det visar sig att man bör göra en bentäthetsmätning, så då gör man det. Och sen kanske den visar då att man har osteoporos. Mm. Finns det läkemedel?
Ja, då kan man ju fundera på om man ska ha läkemedel. Och då finns det läkemedel som framförallt bromsar nedbrytningen i skelettet. Det har varit lättast att ta fram. Mm. Och sen idag finns det också läkemedel som kan bygga upp skelettet. Men de har lite andra profiler, så de kan inte användas lika mycket. Och de får användas under kortare tid.
I vilka situationer används de då?
Om man har en svår osteoporos, om man har flera kotkompressioner eller sättningar i koterna. Då kan man få ha dem som bygger upp för att liksom lyftas till en annan nivå. Man får bara behandla under ett och ett halvt år med de här läkemedlen. Sen måste man byta till ett av dem som bromsar nedbrytningen.
Mm. Okej, okay. Så då kan man få, de flesta får då den bromsande medicinen och sen så får man då kanske träning, fysisk aktivitet på recepten, något som man får förslag på träningsaktivitet.
Allt behöver ju anpassas efter ens ålder och funktion. Ju är man yngre och piggare så får man andra träningsprogram, och är man äldre så får man ta andra hänsyn och titta på alla andra sjukdomar man har och se om det är mediciner som ökar risken för fall eller om det finns annat som kan bidra. Så att man måste faktiskt anpassa. Jag brukar tänka att de som har osteoporos, och så tänker man kanske på någon som är 75. Men i själva verket är det ju kvinnor som är från 50 till 101 eller 102. Och vi kan ju faktiskt inte behandla alla lika. Vi måste ju titta på person.
Mm. Osteoporos är ju en folksjukdom. Är det inte läge för någon sorts allmän screening, eller det funkar inte?
Inte än. Det har diskuterats ganska mycket, men det är inte. Det är eftersom man inte har någon riktigt bra markör för det. När jag började forska så trodde jag att jag skulle kunna hitta blodprov som var enkelt. Och så tog jag en benmarkör och så skulle man kunna förutsäga. Men skelettet är så komplicerat som det fungerar och omsättningen är så låg. Så det är inte så lätt att göra på det sättet. Så därför använder vi de här riskskåren eller riskvärderingen som ett verktyg som får vara hyfsat. Att använda istället.
Men det går liksom inte att använda i screeningssyftet, utan det är först när någon kommer in med en fraktur.
Man kan använda det direkt. Mm. Man kan själv, alla som lyssnar, kan leta upp FRAX och gå in och titta på hur det ser ut med ens risk. Då får man en risk på 10 års sikt. Mm. Och prata med sin allmänläkare om det.
Så att alla kan gå in och leta upp FRAX. Vi kan säga så att vi på vår hemsida kommer vi lägga en länk till FRAX, så kan den som vill gå in och kolla.
Det är jättebra. Mm. För medvetenheten är jätteviktig här. För det här är ingen sjukdom eller tillstånd som man tänker på till vardags. Alla känner till många andra sjukdomar, men inte just detta. Och att det faktiskt är viktigt att ha ögonen på det, så att man förebygger att man får frakturer.
Mm, man kan vara liksom lurig, tyst sjukdom. Mm. Ja, som man kan gå med länge utan att veta om det. Ja. forskning tänkte jag vi skulle prata om också här. Vad är det liksom den, vad är det för viktiga frågor som forskningen försöker besvara när det gäller osteoporos?
Den svåraste nöten att knäcka, det har varit att förstå hur cellerna kommunicerar, de som bygger upp och de som bryter ner. Och där har man kommit en bra bit. När jag började kunde man absolut inte förstå vad det var som gjorde att man, det började och slutade med att bygga upp eller bryta ner, vilket som. Det kan man lite mer om. Men jag skulle fortfarande vilja ha ett bättre läkemedel för att bygga upp så att man påverkade cellerna som bygger upp. Så att vi kunde få det där lyftet när någon har sjunkit. Så att man kom upp till en bättre nivå på ett med läkemedel som var lättare att använda.
Mm, jag tänker att de här två frågorna hänger ju intimt ihop. När man förstår processen, hur den funkar, så borde det vara lättare att få fram ett läkemedel sen också. Mm.
Och sen är det väldigt svårt att studera läkemedel vid osteoporos. Därför att skelettomsättningen är så långsam så att man måste behandla i 3-4 år för att se att ett läkemedel är effektivt. Så det är väldigt dyrt att ta fram läkemedel. Mm. Jag är väldigt glad att vi har läkemedel. Det hade vi inte tidigare och jag är väldigt glad att de finns. De har sina, de är väldigt bra. De förminskar risken med hälften. Inte alls tokigt om man jämför med många andra läkemedel som vi använder mycket mer av, till exempel för hjärtakärl. Men det här är ett svårt, komplext område. Mm. Det skulle man inte tro med tanke på vad vi började och tala om skelettet är levande vävnad eller inte.
Ja. Din forskning, vad skulle du vilja lyfta? Det är så, det här med frax är ju rätt spännande och det bygger ju på att man måste liksom få in mycket data.
Ja, vi har ju haft förmånen att kunna få många frivilliga personer som ställt upp i våra studier. Och i min forskning har vi framförallt fokuserat på kvinnor. Kvinnor som varit 75 år. Därför att då såg vi redan tidigt i Malmö att antalet som fick fraktur började öka. Från 75 år och uppåt. Och då började vi se, kan vi hitta bättre markörer, bättre sätt att hitta riskfaktorer när man blir äldre. Så att vi kan just där vi var, se om vi kan förebygga innan man får en fraktur. Och i andra studien har vi då gjort precis tvärtom. Vi tittar på peak bone mass. Så vi har en stora studie på kvinnor som var 25 år när vi tog in dem. Det är fler, över 1000 i varje av de här studierna. Och med det har vi också kunnat bidra till till det här, till exempel verktyget Frax, för att göra det ännu bättre. Så att vi, det är en lika viktig del i att titta på det vi själva kan analysera i vår studiegrupp, men också att kunna bidra till internationell forskning och internationella studier där man behöver väldigt många patienter.
Mm. Okej, så ni har liksom bidragit med patientmaterial och då, ju mer man får in desto bättre blir det här verktyget på att förutsäga då. Sen så pratar du också om ett annat projekt här där liksom handlar om att ta ett helhetsgrepp om de äldres hälsa och titta på det här med skörhet i allmänhet. Vad, berätta.
Ja, det har ju nog dykt upp efterhand att man faktiskt också kan försöka gradera och förstå hur skör man är på totalen. Så det, man brukar tala om allmän skörhet och på engelska är begreppet frailty. Och det ser jag att det börjar bli allt mer etablerat. Och då har vi tänkt att bland de här 75-åriga kvinnorna som vi faktiskt följt i 10 år med 5-årsintervall, att vi också skulle kunna se, är det så att hur utvecklas skörheten över tid mellan 75 och 85, eller de är ännu upp till 90 när vi har kunnat följa. Och då kan vi också se att de här måtten, ganska enkla mått som man kan bygga in i detta.
Och vad tittar ni på då liksom när ni analyserar?
Vi tittar på handgreppsstyrka, gångförmåga, muskelstyrka, för vi har det. Vi kombinerar det med bentäthet och med längdvikt. Använder något blodprov och så kan vi liksom se att det här är det, de som är före de blir sköra. Det är där man skulle vilja göra någonting och se. Det är kanske där man behöver lägga till lite i kosten, lite träning. Det är där man ska vara observant. De som är allra skörast kanske det är svårt att göra så mycket. men hos de andra.
Mm. Så det gäller att liksom fånga upp dem innan man hamnar i det här riktigt sköra.
För där har vi sett att det är kopplat, den här skörheten är kopplad både till fallbenägenhet och till att man får fler frakturer.
Jag skulle avsluta med en fråga här. Du ska få drömma dig 10 år fram i tiden. Om 10 år, vilka förbättringar har skett när det gäller att diagnostisera och behandla osteoporos?
Jag hoppas verkligen att man tycker att osteoporos är en given del av sjukvården och sjukdomsförlopp vid, inte minst om man har haft en fraktur. Så åtminstone inte missa det där vi borde hitta patienter. Har man haft en fraktur har man dubbelt så stor risk att få en ny. Och jag tycker att det ska vara en given del. Det ska vara en rutin i sjukvården. Man ska inte fundera på det. Det är inte så att det ska diskuteras vem som ska göra vad, utan det ska vara fullständigt givet. För då har vi en ännu större chans att förebygga frakturer.
Och när kommer det komma nya läkemedel, tror du?
Osäker, men det vet man inte. Men det är inte så mycket i pipelinen just nu.
Mm.
Däremot, de nya läkemedlen kanske kommer när det gäller muskler istället. För man har ju börjat titta på att den här just kopplingen till muskulaturen. Så det kanske där man kan hoppas på någonting.
Läkemedel som ska stärka musklerna?
Ja.
Mm, det låter spännande. Då får vi se hur det ser ut om 10 år. Ja, men då får jag säga tack Kristina Åkesson, professor i ortopedi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, för att du ville vara med i den här podden.
Tack för samtalet.
Och vi som har jobbat med podden, det är vår ljudtekniker Patrik Gävert och själv heter jag Eva Bartonek. Och blev ni sugna på fler poddar så hittar ni dem på vår hemsida vetenskaphalsa.se eller där poddar finns, som man brukar säga. Sök då på Vetenskap och hälsa. Och tack för att ni har lyssnat och på återhörande.